بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقوم فرام تيل حديث أبي هريرة som handlar om hundens saliv. Vad är det, nummer 12 i era böcker? Naam. Och där säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Tuhuru inahi ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab' marrat ulahunna bit-turab." Ni ska rena era tillbringare om en hund slickat där i, och ni ska tvätta dem 7 gånger och den första gången med jord. Och hadithen finns i Muslim. Och en annan hadith i Muslim: han ska också tumma eller hälla ut vattnet. Och i Tirmidhi: den sista gången med jord eller den första gången. Yani tvivel. Naam. Denna hadith är jätteviktig. Den handlar om hundens saliv, att det är najis och hur man kan tvätta bort det. Varför nämner författaren denna hadith i kapitlet om vatten? Varför nämner han inte denna hadith i kapitlet om hur man renar tillbringare, vilket kommer? Eller kapitlet hur man avlägsnar najasa? Varför nämns hadithen i kapitlet om vatten?
För att på den tiden hundarna var väldigt lösa, de brukade gå runt och sticka på vatten. Och nästa så kanske tog vatten för att göra vudu eller äta vad som
helst. Assent, precis. För att i hadithen också här, att hunden dricker vatten från en skål. Vad är domen för det här vattnet? Det blir najis. Okej? Okay? Vi gick igenom hadithen om brunnen där rovdjur och hundar kommer och dricker vatten. Och då så sa profeten Al-Islam att inget gör vattnet orent. För att det var mycket vatten. Det påverkar inte. Här har vi lite vatten. Och det här vattnet blir najis. Även om det inte ändrar luktfärg eller smak. Om hunden kommer och dricker en skål, så måste du hälla ut vattnet och tvätta skålen med denna process som vi kommer att nämna. Ja. Tayyib. Det finns många lärdomar från denna hadith. Och författaren nämnde flera riwaya. Och riwaya betyder ju olika narreringar på en hadith. Att om hunden slickar, eller det heter lapar faktiskt på svenska, i en skål, så ska ni tvätta den 7 gånger, första gången med jord. Och i vissa hadither, första eller sista gången. Den som berättar hadithen tvivlar. Men då säger ulema att det som är mest autentiskt är denna hadith, riwayat muslim, första gången med jord. Och vissa hadither sista gången med jord, men det är fel. Utan det korrekta är första gången med jord. Okej? Okay? Nah. Vi lär oss av denna hadith att hundens saliv är najis. Okej? Okay? Och ulema säger att dess saliv är najis, najasatan mughallata. Det är grovt. Grov najasa. Okej? Okay? Och han nämner Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, att en najasa är av 3 kategorier. Och det här ska ni skriva ner. Det finns 3 sorters najasa. Mughallata, den som är grov. Mutawassita, den som är vanlig najasa. Och vi ska nämna exempel. Och khafif. Yani, vad kan man säga, lätt najasa. En najasa al-mughallata, den grova najasan, är bara hundsaliv. Och det är den grövsta formen av najasa. Det finns ingenting smutsigare på jorden än hundsaliv. Varför? Till exempel urinavföring räcker det med att tvätta en gång. Men hundsaliv måste du tvätta 7 gånger och en gång med jord. Vi kommer nog att nämna svar på många av dina frågor, så spar frågorna inshallah. Så hundsaliv är då najasa mughallata. Och sen har vi en najasa al-mutawassita, den, vad kan man säga, medel najasa. Och det är det vanliga. Yani griskött, självdöda djur, avföring, urin, mensblod. Det kommer att komma senare i boken. Men de här sakerna är de som är oftast då nämns som najasa. Vanlig najasa kan man säga. Och sen har vi en lätt najasa. Och då säger Sheikhen, det är två saker. Det är spädbarnets urin. Pojkarna. Spädbarn, pojkar från pojkar. Som fortfarande inte äter mat. De bara ammas. Eller de kanske får någon sån här välling eller någonting. Men de äter inte mat själva. De sträcker inte fram handen och stoppar någonting i munnen. Så länge de är i detta tillstånd så är deras urin najasa khafifa. Lätt najis. Men bara på pojkar, inte på flickor. Okej? Okay. Och den andra formen av najasa som är khafif, är någon som vet vilken det är? El-Mevi. Försats. Det som män och kvinnor får när de är upphetsade. Det som kommer när man är upphetsad. Okej. Okay. En genomskinlig, kletig vätska. Den här nämnde också profeten al-Islam att det räcker med att man skvätter vatten på. Samma sak som urinet från det här spädbarnet. Det räcker med att man skvätter vatten på det. Så länge den inte äter mat själv. Så länge den ammas. Och matas och inte äter mat själv. Och det andra var då el-mevi. Det räcker med att man skvätter vatten. Eller om man har ett klädesplagg med massa mevi. Räcker med att man häller vatten på det. Du behöver inte gnugga, skrapa eller pressa ur vattnet. Utan, jo, det bryter vodå. Nej. Att ett barn kissar på dig bryter inte vodå. Men att man får med vi bryter vodå. Ja. Så det här har vi de tre kategorierna av najasa. Mughallada, grov, mittemellan och lätt najasa. Och hundens najasa är då mughallada, den är grov. Ja. Här lär vi oss också att man, om man då ska tvätta skålen som hunden slickat i så måste man tvätta den 7 gånger. Det räcker inte med 6 eller 5 eller 3 utan det måste vara 7 gånger. Och vissa hadither nämner 8. Taib. Och Sheikh Al-Bani nämner att de är autentiska så det är säkert att gå på dem. Okej. Okay. Eller 7 gånger och en av dem med jord. Taib. En annan fråga här som tas upp. Måste man eller, först och främst då, man tvättar med jord första gången. Hur gör man det? Sheikh Uthaymeen Rahimullah, han säger att om du har en tallrik till exempel som en hund har slickat i, antingen så kan du lägga så jord i den och sen hälla på vatten. Okej? Okay. Eller att du häller i vatten först och sen häller i jord. Eller att du blandar vatten och jord utanför och häller på. Det är samma sak. Och sen tvättar du första gången och häller ut det. Och sen tvättar du 6 eller 7 gånger till. Okej, okay, med bara vatten. Det är så man gör. Men då kommer vi till en fråga. Jord. Får man använda andra medel? Får man använda diskmedel? Får man använda klorin? Istället för jord? Qiyas. Vissa säger, la qiyas med anas. Här, du kan inte, alltså, här har du en text. Då skulle du följa texten. Kan inte jag qiyas och avvika? Allah. Nej, det finns en sån åsikt. Men Allah, vi har här Imam Shafi'i säger nej, det måste vara gjort. Okej? Okay? Imam Ahmed, hans medhab, säger att det är öppet. Du kan använda andra medel så länge det tar bort en najasa. De är starka och tar bort en najasa. Okej? Okay? Och Imam Shafi'is medhab har också en medelväg som verkar vara korrekt. Och det är att finns jord tillgängligt, använd jord. Finns det inte jord, använd någonting annat. Och skadar det att använda jord, använd någonting annat. Till exempel, om du har fått en hund har slickat på dina kläder. På en vit thobe. Och du gnuggar jord på den och det blir svarta märken som aldrig går bort. Till exempel. Måste du då använda jord? Nej. Då räcker det med att du använder klorin eller tvättmedel och så vidare. Okej? Okay? För att ta bort dem. Nah. Och här nämner också ulema att man kan tvätta kläderna i maskinen om de har kommit på kläderna. Så länge det då tvättas 7 gånger. Att det funkar. Nah. Men är man osäker på om maskinen tvättar 7 gånger, kanske man kan tvätta den först utanför. Och det här lägger jag till, inte, eller man har inte sagt det. Men är man osäker på att maskinen tvättar 7 gånger, så kan man tvätta den utanför i handfatet och sen lägga in den i maskinen kanske. Taib. Vi har lite andra viktiga frågor här som också är relevanta. Varför jord? Varför jord? Ulema nämner här att jord är bakteriedödande. När det kommer till hundens saliv. Att det finns sjukdomar, bakterier och liknande saker i hundens saliv som endast dör eller avlägsnas med hjälp av jord. Så att det är en vishet bakom detta. Okej? Okay. Och sen nämner här Ulema att det finns vissa forskningar kring ämnet. Jag har inte sett dem så jag kan inte referera till dem. Men i alla fall vi vet att det som profeten Alisam säger är sant. Taib. Och det är också en sak som man har hört. Vissa försöker säga, men varför är ni rädda för hundar? Vet ni inte att hundens saliv är det renaste som finns? Har ni hört det? Audubillah. Voilà, googla. Googla. Och det kommer att komma upp att det är en myt. Det är inte sant. Och specialister och forskare i ämnet avråder från att utsätta sig själv för hundsaliv. För att det kan leda till sjukdomar. Då hunden äter smuts. Najasa. Äter sopor och liknande saker. Och han kan själv bryta ner dessa bakterier. Men när de kommer på dig. Det är en annan femma. Och jag hittade massa sjukdomar det kan leda till. Någon blev inlagd på akuten 2 veckor. Jag vet inte vad. Och hudsjukdomar. Och massa konstiga saker. Så att, och det här är det vi känner till. För att inte tala om det vi inte känner till. Taib. Så hundsaliv ska man absolut inte utsätta sig för. En annan fråga som också diskuteras. Det är hela hunden najis? Eller bara dess saliv? Det vill säga, om en hund går förbi dig på tunnelbanan. Och svansen kommer på dina kläder. Måste du då tvätta dina kläder 7 gånger? Eller är det bara om hunden slickar på det? Vad har ni för åsikter? Vad säger ni? Slickar? Ja. Så. Majoriteten av ulema säger att hela hunden är najis. Jumhur al-ulema säger att hela hunden är najis. Och de gör qiyas. De säger att om tungan eller saliven är smutsigt, vilket är relativt rent på djur, så måste resten av kroppen vara ännu smutsigare. Okej? Okay. Men Allahu alam, finns en annan åsikt också som hålls av Abu Hanifa, al-Malikiya och Dawud al-Zahiri och al-Zuhri och även Ibn Taymiyyah, al-Shawkani, Sheikh al-Bani och andra lärda. De säger att det bara är hundens saliv som är najis. Varför? För att det var det som profeten sa. Han sa inte att hela hunden är najis. Okej? Okay? Och de använder också argumentet, en hadith i Sahih Bukhari, att hundar brukade gå in i profetens moské på natten och rulla runt och till och med kissa och sen springa ut på morgonen. Och så sa sahaba, vi brukade inte göra rent moskén. Okej? Okay? Yani, de lät det vara, solen kom och det torkar och så vidare. Khalas. Så om själva pälsen skulle vara najis, det skulle nämnas. Och också att Allah subhanahu wa ta'ala har för oss tillåtit jakthundar. Jakthundar, vallhundar och vakthundar. Jakt, vakt och vallhundar. Taib. Och sahaba hade detta. Och det är självklart att man kommer att komma i kontakt med sin hund. Hunden kommer röra det. Så det här skulle vara någonting som skulle nämnas i bevisen. Att oj, min hund... Jag nuddade min hund. Jag höll i min hund och så vidare. Jag måste gå och tvätta handen 7 gånger. Men du har inte nämnts i någon hadith. Taib. Vilket är ett väldigt starkt argument. Och grunden är att vi håller oss till texten. Som Sheikh Albani säger, vi ska inte göra det svårt för oss själva. Okej? Men för att vara på säkra sidan, finns det inget behov, rör inte en hund, klappa inte en hund och så vidare. Bättre att låta bli. Okej? Och även de som säger att hunden är najis i sin helhet, de säger inte heller att om du rör en torr hund så måste du tvätta händerna 7 gånger. Utan det är om hunden blir blöt. För det är då du får najasa på det. Om du rör någonting torr, najasa, du får ingenting på det. Om en hund har slickat på den här pelaren för 1 år sedan och du rör den nu med din hand, du får ingen najasa på det. Eller hur? Om du är ute i naturen och du hittar en spill från ett lejon eller någonting. Det är najis. Men det är torrt. Och du rör det med handen. Hallas, det är inte najis. Alltså, du får ingen najasa på det. Men om det blandas med vatten och sånt, det är en annan femma. Förstår ni? Så de säger blöt hund. Okej? Okay? Som Ibn Baz och vissa ulema. Att då ska man tvätta bort det. Allah alam. Men inshallah, den korrekta åsikten är Allah alam, att det är bara hundens saliv som är najis. Och då kommer en fråga här, till exempel, kan man sitta i tunnelbanan där en hund har suttit? Nej, det kan du, baserat på den åsikt. Men hundens saliv är najis, hundens urin och avföring är också najis. Och hundens blod är också najis. Och om hunden dör är den också najis. Den är mejta. Okay? Men som levande. Om du rör den, den är inshallah tahir. Okay? Förutom dess saliv. Wallahal. Men om du vill vara på säkra sidan, låt bli att röra den överhuvudtaget. Ja.
Jag frågade om man har en vakthund, jakthund, och den biter i köttet. Vad ska man göra med köttet?
Ahsant, det är en fråga som ulema har diskuterat. Och det är också ett argument som al-Maliki använder på hundens renhet. Att i islam är det tillåtet att ha en jakthund. Som jagar. Du skjuter ditt byte. Du skickar din hund och säger bismillah. Och den springer fram till exempel fasanen eller ankan och biter i den. Och bär den till dig. Då har det ju kommit saliv i bytet. Och då säger vissa ulema, du måste tvätta det. Och andra ulema säger nej, du behöver inte tvätta det. För att det har inte berättats i Koranen eller Sunna att profeten Al-Islam sa tvätta. Utan det här är någonting som religionen överser. För att det skulle bli så komplicerat. Och sen tänkte jag också själv att det kanske, bakterierna kanske försvinner när man tillagar köttet och så vidare. Wallah. Nah. Men det är också, jazakallah khair, en punkt som är värd att nämna. Och det är att vad säger islam om att ha hund överhuvudtaget? Får man ha en hund hemma? Ute på gården, men i ett av dessa syften som vi sa. Att det är en vallhund eller jakthund. Okej? Okay? Och vissa ulema har gjort qiyas idag på till exempel bombhund eller knarkhund. För att deras nytta är större än jakthunden och vallhunden. Ni skyddar folk från att bli narkomaner. Så att de säger att det finns vissa då undantag när det kommer till att ha hund. Men att bara ha en hund, och då ska den inte heller vara i ditt hus, den ska bo ute. Men att bara ha en hund i hemmet är haram. Profeten Muhammad alaihissalam nämnde att änglarna kommer inte in i huset där det finns en hund. Och han sa också att personer som har en hund förlorar 2 qirat, 2 berg av hasanat varenda dag. Taib. Så verkligen någonting som man ska hålla sig borta från. Nej.
Som har en hund i hemmet.
Nej, man får ta en hund i hemmet. Det är inte heller, det är inte tillåt. Nej, vi går vidare till nästa hadith som är lite relaterad. Och det handlar om katter. Och den hadith som berättas av Abi Qatada radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa om katten, innaha laysat bi najisin, den är inte oren, innama hiya min at-tawafin alaykum, utan den är ett sällskapsdjur, eller tawaf, ett djur som går runt i era hem. Den är sällskapsdjur. Och hadithen finns berättad av al-Arba' och den är sahih enligt Tirmidhi och Ibn Majah. Nah. Första mäs'alan är rawi al-hadith återberättaren av hadithen Abi Qatada. Här har vi en ny sahabi. Och hans namn är Al-Harith ibn Rabi' al-Ansari. Minns ni detta att vi sa att vi kommer att nämna alla sahabas? En lite kort biografi om varje sahabi i boken. Abu Qatada heter då Al-Harith ibn Rabi' al-Ansari al-Khazraji. Och han brukade få titeln Faris Rasulullahi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Profetens ryttare. Eller profetens krigare eller ryttare. Radiyallahu anhu. Och han dog år 54 hijri i Medina. Han dog år 54 hijri i Medina. Yarhamukallah. Och han är känd med sin kunya Abu Qatada. Taib. Så han säger här denna hadith. Och denna hadith har också en berättelse. Vi nämnde att Ibn Hajar ofta förkortar haditherna. Och nämner själva ordalagen. Och berättelsen är att han kommer hem till sitt hus. Och han säger till det hans fru eller en tjänsteflicka att förbered för mig vatten till wudu. Och hon förbereder vatten till wudu. Och han ställer ner vattnet och en katt kommer fram och dricker från vattnet. Och sen tar han vattnet för att göra wudu. Och hon står och kollar förvånad på honom. Typ hur? En katten har druckit. Och då säger han denna hadith. Att katten är inte najis utan den är ett sällskapsdjur. Okej? Okay? Och här nämner Ibn Uthaymin en faida. Och det är att om man gör någonting som väcker uppmärksamhet och gör folk förvånade, om man har en bra förklaring, så ska man ge folk den förklaringen. Så att folk inte står och har konstiga tankar om saker och ting. Klargör saker och ting för folk. Var tydlig med människor. Ja. Taib. Den här hadithen har också, mashallah, många fawaid. Vi lär oss av hadithen att katter inte är najis. Vare sig kattens saliv eller hud, om den skulle svettas eller någonting sånt. Den är inte najis. Taib. Men samma sak där, kattens avföring och urin är najis. För den är haram att äta. Samma sak som hunden. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymin en faida. Att kullu najisin haram. Wa laysa kullu haram najis. En faida, en qaida fiqhiyya. Att allting som är najis är haram att äta. Du får inte äta någonting najis. Men inte allting haram är najis. Inte allting haram är najis. Okej? Okay? Nej. Taib. Så katten är då ren, men dess avföring, urin och blod är najis. Ulema har också tagit faida från den hadith. Varför är katten ren? Profeten al-Islam nämnde orsaken till varför katten är ren. Han sa för att den är ett sällskapsdjur. Det vill säga katten är ett djur som ständigt är runt människan. I våra hem, äter från våra mat, på våra gårdar, bland våra djur och så vidare. Ett djur som vi inte kan, typ, det lever med oss. Så att om katten skulle vara najis skulle det vara jättesvårt för människan. Jättekomplicerat och jättejobbigt. Taib. Och då katten är ett sällskapsdjur så har Allah gjort det halal att ha katt. Och Allah har gjort den ren. Taib. Och här nämner Sheikh Uthaymin rahimahullah en faida att det här tyder på Allahs rahma till oss människor och att islam är en enkel religion. Yuridullahu bikumul yusr. Allah vill underlätta för er. Allah vill inte göra det svårt för er. Att om det finns en svårighet så kommer religionen och underlättar. Och därför som vi har nämnt kan ni granska hela religionen. Ni kommer inte finna någonting som är komplicerat i islam. Finns inte. Alhamdulillah, islam är en enkel och en lätt religion. Ulema har också baserat på denna hadith nämnt att djur som är sällskapsdjur på det här sättet har samma dom och bestämmelse. Som till exempel åsna och mula. De är också haram att äta. Det är haram att äta åsna i islam. En åsnekött är najis. Men åsnan är ren. Du får rida på den, du får transportera den, du får hålla i den och så vidare. Taib, baserat på denna hadith. Och andra djur som också kan vara i våran miljö, som till exempel råttor och möss. De är också haram att äta. Men om en råtta springer på ditt golv eller någonting, får alla skydda oss. Men ni vet, i våra hemländer kan det vara, mer era hemländer, Sverige mitt hemland. I era hemländer kan det vara mer vanligt. Och tyvärr nu Rinkeby har blivit vanligt också. Överallt råttor. Så om en råtta kommer, så är den springer, du behöver inte torka. Du kanske gör det för att det är fräscht, men du behöver inte. Okay? Om du rör en råtta eller mus, du har inte blivit najis. Okay? Men om du dödar den eller någonting, den blir najis. Så de här djuren som är i vår omgivning, grunden i dem är då att de har samma bestämmelse som katten. Taib. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att ha katter. Det är tillåtet att ha en katt i islam. Taib. Men det är inte tillåtet att köpa en katt. Du får äga en katt, du får ha en katt i hemmet, men du får inte köpa en katt. Man frågade Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu om pengarna som han tjänar på att sälja hundar och katter. Och då så sa han: Zajara an-nabi alayhi salatu wassalam an dhalik. Det var någonting som profeten alayhi salatu wassalam förbjöd. Zajara, yani varnade för. Starkt förbud. Och den här hadith finns i Muslim. Och i Abi Dawud: Naha Rasulullah alayhi salatu wassalam an thaman al-kalb was-sinnur. Att profeten alayhi salatu wassalam förbjöd pengarna man tjänar från hundar och katter. Och i vissa hadither också den prostituerades inkomst och el-kahin, spåmannens inkomst. Det är smutspengar. Taib. Så att dessa hadither är autentiska och tyder på att det inte är halal att köpa eller sälja katter. Om du inte får sälja dem, så får du inte heller köpa dem. Det som är haram att sälja är också haram att köpa. Så det är haram i islam att köpa och sälja katter och hundar. Vill man ha en katt, man kollar på Blocket. Bort skänkes. Taib. Eller någon kompis som skänker bort en katt. Taib, om man vill gå runt det här, kan man byta en katt mot någonting? Typ en ny mobil eller någonting. Kan man göra det? Då har du köpt den. Det är också att köpa. Köpa inte bara pengar. Utan det, byta är också att köpa. Eller arbete. Så jag jobbar åt en dag. Ge mig en katt. Det är också. Du har också köpt den.
Handel.
Det är handel. Precis. Det är ijara. Att hyra ut tjänster är också en form av handel. Så man får inte köpa och sälja katter. Det är inte halal i islam. Men en fråga som dyker upp, det är till exempel de här narkotikahundarna, jakthundar och så vidare. De behöver ju tränas. Då kanske någon säger: Men jag har tränat hunden i ett år. Ska du bara få den gratis? Då säger vissa väl att du får betala personen för arbetet. Inte för hunden, för arbetet. Så det är två olika saker. Själva hunden är balash. Taib. Na. Och där var vi färdiga för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.